Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Helihopa!
Helihopa!
Hur mår du, Danessa?
Jag mår skit.
Hur mår du? Syns.
Nej, på gud. Jag mår skit idag. Jag ska
du ser inte ut att må bra.
Nej, men man mår som man förtjänar.
Vad gjorde du igår?
Jag var ute och festa alltså. Shit. Jag borde aldrig gjort det. Jag ångrar mig.
Vi har faktiskt en person med oss här i studion idag.
Vår första gäst.
Ja.
Förlåt.
Ser ut att sitta bekvämt här.
Jesper.
Yes.
Hur mår du?
Jag mår svinbra. Jag sket i festandet igår, så jag mår bra som Amelia också.
Varför festade jag igår? Av alla,
det alltså, var en lördag.
Inte, men alltså, jag har inte festat på fett länge. Och så går jag och festar igår när jag vet att vi har, ja, det var jävligt dåligt alltså.
Jag hade sån stress i morse för jag visste att Jesper skulle komma hit. Jag bara, hallå, vi måste köpa typ fika, dricka. Hallå, vad ska vi göra?
Alltså, jag är typ vaken klockan 2.
Oh,
jag försökte få tag på henne sen.
Har du ont i huvudet eller är du bakfull? Eller är
nej, jag
trött?
Känner mig bara så trött.
En grogg och du är full igen alltså.
Ja, men typ. Idag har vi med oss Jesper Bengtsson.
Yes.
Känd från Paradise Hotel.
Ja.
Vill du berätta lite om dig själv?
25 bast, uppvuxen i Stockholm. Hockeyspelare sedan grunden. Jobbar nu på Lohilo som säljare. Har väl lagt lite av typ tv-program bakom ryggen för ett tag. För jag kände typ 2019 var så jävla mycket ups and downs. Hade mina högsta höjder och djupaste dalar. Men då kretsade allting kring Paradise Hotel och uppmärksamhet och bekräftelse och den biten. Och visst, det var roligt delvis, men typ kände mig inte trygg i det och det fanns ingen stabilitet. Så då kände jag 2020, det ska bli mitt år, skaffa mig ett ordentligt jobb, köpa lägenhet. Nu har det gått 6 månader och det har jag gjort.
Grattis!
Tack så mycket.
Bra! Ja. Känner du igen dig i när han pratar om programmen?
Att känns man lägger dramat bakom sig.
Ja.
Ja. Jag har också varit en av dem som har försvann ganska snabbt från rampljuset. Man är med och så blir det en väldigt mycket, vad ska man säga, det blir mycket ståhej när man är där inne och så orkar man inte mer. Så man väljer att backa. Men så nu har vi ju startat den här podden så att jag kanske förstör mitt inner peace.
Du är tillbaka, men du, jag tror att det är en helt annan grej nu, fattar du? Nu är det du och det är inget drama.
Nu, det är inte jag som sitter och blir grillad utan... Det är Jesper.
Ja. Ja. Men det här är väl helt annorlunda från tv-program. Jag menar, det är ni som sitter på vilket content som ska komma ut och hela den biten. Och ni får väl välja lite själva. Så inte riktigt, jag får inte riktigt sitta där i Paradise Hotel produktion och säga, hallå, ta med den här scenen. Nu går och träffa Camilla.
Nej, det är sommar.
Gud vad nice det var att få göra det. Man bara, du, producenten här, det här klippet,
shit.
Det här där.
Tänk dig dåligt det programmet hade blivit. Det hade blivit så allas bästa sidor.
Ja.
Nej, det där var snedfylla, ta inte med den. Man bara, okej.
Jag hade inte kollat. Det är det jag kan säga.
Det är också så här rätt roligt för att typ många som är skyldiga, alltså 90% skyller ju alltid på att det är klippningen som är fel på, det är klippningen. Det, jag har inte gjort något av det där. Och jag, alltså så här, utifrån egna, jag har inte hållit tillbaka när jag varit med i tv-program. Men jag, sen är vissa saker typ jag kan känna så här att jag kanske hade gjort annorlunda, men det är ingenting som tynger mig till att typ jag ser sämre på mig själv idag. Men jag kommer typ ihåg från senaste säsongen så höjde jag rösten åt Camilla en gång på fyllan. Och det ser så jävla illa ut när man står och höjer rösten mot en tjej rätt nära liksom.
Vad var det som hände där?
Nej, men grejen var så här, Camilla kom till mig och Mara rätt tidigt och sa att jag är inte här för att spela, jag vill bara vara här och ha kul. Alltså, säg till mig vad jag ska göra så gör jag det. Så hon sa ordagrant liksom att hon ville att vi skulle ha henne som en spelpjäs. Sen att hon skulle vara med på banan hela vägen ville hon också. Och jag kom ju med råd till Camilla konstant liksom. Typ, nu gör vi så här, nu ska den bort eller nu ska det. Och då var det en gång så märkte jag liksom att Marro höll på att tappa taget lite om Camilla. Och då tog ju andra sidan Paolo och Adam och de kommando över det här. Och Paolo skulle skärma Camilla och sova med henne en natt. Jag vet ju att Paolo kan snacka, aldrig i livet, det där får inte ske. Och där kommer återigen så här speljäsper in. Alltså, jag hindrar en tjej från att gå och sova med vem hon vill, vilket är helt fucking fucked up. Det är ju helt fel, men jag var där för spelet och skiter fullständigt i allting och det står jag för. Men då höjde jag rösten, gick lite långt. Hon gick ju inte och sova med Paolo, men att se liksom en tjej springa och gråta och må dåligt. Det är klart att det var jobbigt att se där och då, men jag har ju bett om ursäkt till henne tiotusentals gånger. Och jag var ett stöd för den där inne annars, men det är så här. Jag ångrar ingenting där liksom.
Nej.
Men vissa kan ju skylla sig på att hela säsongen är klippt och man bara, men du har gjort det här. Jag vet själv senast typ så här, jag vet att det är din favorit nästa, Marcus. Det är en god vän till mig och jag vet att han absolut inte är nöjd med klippningen och jag köper det, men jag på ett eller annat sätt försökt intala honom liksom att det där är ändå saker som har skett. Sen vet jag och ser vissa synkar som är hopklippt och så och så, men han mådde ju skit under den säsongen. Men nu mår han betydligt bättre och det glädjer mig som vän i alla fall. Sen behöver man inte tycka om alla.
Du ger ju dem material till, som att du säger, du betedde dig inte bra, men du vet om att du gjorde fel och du står för det. Vilket är det viktigaste, att man själv inser att okej, det var inte så bra, men jag går vidare.
Men sen är det också så här att mycket folk typ så här kan kommentera och hänga sig upp på en sån sak. Och då tänker jag så här, okej, det spelar ingen roll om du tar 10 bästa polare och sätter ett hus i 30 dagar med kameror och myggor på sig. Jag lovar er, alla kommer göra eller säga någonting de hade velat gjort annorlunda. Man, alltså, vi känner inte varandra, vi går varandra på nerven. Och du som varit med Ex on the Beach själv vet ju liksom att du blir, alltså, du blir ju knäpp i skallen. Liksom.
Man bråkar om allt.
Ja, men precis.
Jag hade gjort kaos. Kan jag säga. Men Jesper, jag vill backa bandet lite. Min första fråga till dig.
Jag skrattar
nu. Hon är helt und.
Hur kändes det när Hanna, känd som HK...
Är det Hanna Kloss?
Ja, ah, precis. Hanna Kloss. Kasta kulan på dig. Var du, alltså, var du förberedd på det? Hade du planer på att slänga kulan på henne?
Alltså jag kom väl lite till finalen som en underground. Jag hade ju bråkat med de flesta och spelade mot Jeppe Johansson. Det kan jag säga var en mardröm i början. Fy fan. Men sen när jag kom tillbaka så tänkte jag så här, okej, jag spelade med de starka personerna hela vägen. Jag spelade med Marcus och tog ut han som var min bästa vän. Och jag skiter i det liksom, för jag var ju där för spelet. Och jag skötte mina kort väl. För redan när jag kom in första dagen efter jag varit ute så pratade jag med Hanna. Jag märkte att hon är så här low key, hon är omtyckt. Så vi pratade redan då bara. Vi körde tillsammans liksom, men vi håller oss till våra partners. Och så vi byggde upp en tillit under ett, jag vet inte riktigt, en och en halv vecka eller vad det var nu. Och när vi kom till finalen, jag hade skött mina kort rätt. Jag var jävligt instabil när jag klev in i den säsongen, för jag hade lite så här personliga saker som hade skett sedan tidigare, så det hade lett till tårar. Men då kommer jag ihåg när jag ligger med HK i sängen och Rebecca kommer in, alltså, då tänkte jag så här, okej, jag vill framföra att jag är så jävla glad att jag är här nu, men jag kommer använda mina känslor på utsidan då för att få fram tårarna, för att Hanna ska märka att jag tycker om henne genuint. Alltså, det låter som en psycho när jag pratar nu, jag är en psykopat. men jag skötte mina kort hela vägen rätt, förutom när jag och Hanna ska säga hej då efter vi har vunnit liksom, och ska göra upp i kulceremonin. Då är jag så jävla korkad. Jag är så glad att vi har kommit dit vi är. Och då kliver den riktiga Jesper fram, att liksom, jag kan inte vara ett svin och verkligen bara göra det mot henne. Så att jag sa till HK så här att oavsett vad som händer nu så kommer inte det typ förändra våran vänskap. Alltså vem säger så? Alltså det är så korkat. Och vi går i 2,5 timmar, jag har ångest, ångest, ångest. Jag bara shit, jag måste rädda upp det här. Så när vi går och tar kulan så står jag så här, latchar med en arm, kastar den emellan. Så här står och gör någon grimas. Bara, och hon måste ju tänka liksom, okej. Alltså han kan inte stå och göra sådana saker och sen kasta kulan. För då är han psycho på riktigt. Så jag, så här, bara, jag märkte hon var stone-faced. Jag bara okej, vad ska jag göra? Nu börjar pengarna det läggas upp. Jag bara okej, varje gång Rebecca lägger upp pengarna så kollar jag på pengarna som att det vore bajs som lägger upp på en tallrik. Så jag stod så här, blängde så här bara. 100 000, 150 så här, alltså 250 000 är mycket pengar. Jag bara kollar på det. Som att det vore ingenting. 300. Alltså lite så här Jesper, kolla igen. Fokus på den som ska sno pengarna ifrån dig om man har tankar på det. Och jag bara kollar bara. Och sen bara hör jag crash bang. Och när man kollar på klippen så ser det ut så bara, har du inga reaktioner? Alltså, vet, hon tar ju upp den liksom 2 meter upp i luften. Jag kommer inte ens upp dit när jag hoppar. Och jag hade bara kunnat droppa kulan, tagit upp den och kastat den igen. Men jag kan säga att jag har haft ett del sömnlösa nätter att jag inte hade fokus på rätt grej. Men å andra sidan, nu när man har smält det, alltså jag är inte, det var ju förkrossande, men det är skitsamma.
Men du hade tänkt...
Ja, jag ville kasta den på 500. Det var liksom 500 eller inget. Men hade jag sett att hon hade kastat den på 300 indirekt, så jag står och håller fast den, bara hoppas kulan vänder i luften. Det är klart att jag kastat den liksom. Mm. Men, och jag sa det till HK efter också så här, att jag hade faktiskt kastat kulan på dig. Du hade fått en del, hade hon fått. Men hon hade ju inte fått hälften.
Men hur blev relationen sa, efter?
Ja, men hon sa till mig, bara, om du kommer få hälften. Och vi hade ingen relation sen tidigare, vi hade känt varandra 1,5 vecka. Så det kändes som, okej, alltså de få kronor jag får blir jag nöjd över liksom. Hon har ingen som helst skyldighet att ge mig dem.
Nej, precis.
Så jag fick 10 000 då, efter när hon hade fått sina pengar. Och jag tycker HK är tokball som tjej. Det är en polare jag har än idag. Vi står ju inte varandra så här supernära, men vi bor ju på helt olika fronter. Och ja, vi har ju varit vänner sedan tidigare liksom. Det är lite skillnad från Maro, som var en av mina bästa vänner, som svek mig på en kvarts miljon.
Det ska vi komma in på. Men vi ska börja med att du och Maro var ju väldigt tajta den senaste säsongen. Som yes. Jag var med på. Oj, gå in i micken igen. Gud, det är alltid någonting. Hur kändes det att ha så mycket makt?
Alltså, jag visste, eller jag var lite förberedd. Vi båda varit med sedan tidigare, så vi vet lite hur det fungerar. Och jag vet ju att han är en brudmagnet och jag kan snacka. Så jag hade ändå så här. Ni bara garvar. Men ni ser ju själv i säsongen, de kommer ju dit. Så jag var lite, ska man säga, självgod. Jag tror så här, det kommer gå bra för oss. Och det gjorde det ju. Vi fick ju, alltså, utan att sitta här och låta skryta, vi fick ju nästan i princip styra hela säsongen. Så, och det var jävligt kul. Och det var en eskalerad säsong. Så att jag vet inte vad fråga jag tappar bort med det.
Alltså hur det kändes att ha så mycket
det kändes,
makt.
Det kändes bra, det var kul.
Ni hade ju extremt mycket makt.
Ja, det var kul, alltså. Det var både kul att vara där. Och jag tycker det var kul att titta på. Jag hoppas att de flesta tyckte det också. Men sen så fattar jag liksom att vi gör ju saker liksom som kanske är lite extrema, vilket kommer skapa reaktioner. Så jag fattade ju att det kommer ju komma hat med det här. Så länge hat kommer emot mig från vad jag gör där, så vet jag fortfarande vem jag är på utsidan. Så att jag var rätt stark till en början. Men mot slutet så ledde det till att jag mådde skitdåligt och kom in i en djup depression i slutet av 2019.
Vad var det ni fick mest hat för?
Alltså att vi var manipulativa svin, bla bla bla. Och det tog inte så mycket. Men om det kommer så här typ 70 meddelanden om dagen. Alltså det är typ 300-400 meddelanden i veckan. Till slut så, typ när hela ens liv handlar kring ett program och uppmärksamhet, vilket du gjorde där och då. Och man inte, jag hade inget jobb då som jag typ hade att stödja mig, ingen balans i livet. Så blev det till slut väldigt påfrestande. Med droppen för mig, kommer jag ihåg, då var vi nere med PO-ligan i Göteborg. Och vi satt och käkade middag på en restaurang och klockan är väl typ 9:30. Och så ringer min mamma mig och så bara, fan ringer hon nu liksom? Hon brukar aldrig ringa så här sent. Och så frågar hon bara hur jag mår och jag hör att det är någonting i hennes röst. Jag bara, har det hänt något? Är det någon som har dött? Eller vad är det som har hänt? Och då hade ju hon fått ett direkt hot emot sig och våran familj. Och ifrån en kille som tidigare gjort hot till handling emot mig när jag mötte hans lillebror i en hockeymatch för flera år sedan. Och då såg han till att jag blev nerhuggen på hockeyplan och... Nu så skrev han typ, när jag är typ mansgris, kärt fitt barn, horunga har många namn. Ni har misslyckats med en uppfostran. hittade jag eran son, han var brandman då, hittade jag eran son liggandes i ett brinnande hus och kom jag glömma att rädda honom. Alltså du vet, det var så extremt, och pappa svarade ju på det här. Han skrev till mamma och mamma var helt krossad. Så pappa svarade så här lugnt och sansat, hoppas du är en bättre brandman än vad du framstår som liksom. Och fick ett ännu värre meddelande emot sig. Och alltså, då var det lite obehagligt, för den här killen har liksom slagit sönder min tjejkompis bil, kallat henne hora, huggit ner mig på hockeyplan. Oh, och nu indirekt kommer ett mordhot. Mm. Och där kommer jag ihåg, då faller jag totalt. Då mådde jag skit.
Mm.
Och då, alltså jag visste inte vad jag skulle göra liksom, så att jag visste inte att jag skulle sätta stopp för det. Så jag gick ut på sociala medier, inte hängde ut honom, bara förklara situationen, att jag är emot allt näthat.
Mm.
Och jag förstår att folk behöver inte älska en, men lägg fokus på dem ni tycker om och ignorera resten. Men det var ett jobbigt, det var riktigt jobbigt period för mig alltså.
Det finns ju gränser till det var ju bara sjukt. Helt sjukt. Alltså jag var typ såhär ont i magen av att höra det.
Jag fattar liksom inte hur man kan, alltså man, när man kollar på Paradise Hotel, Ex on the Beach, man vet ju det är ett spel. Mm. Speciellt Paradise Hotel.
Mm.
Det ska inte påverka dig så mycket att du går till de här handlingarna.
Och det värsta är det här, så jag vet att det är mycket barn skrivit om konsekvenstänk. Den här killen är 33 år, brandman och två barn liksom. Så det är så här,
det alltså, där är fett illa.
Det är obehagligt att han är brandman.
Vi tog med, vi tog in det här med, jag var i kontakt med Trolljägarna och var med och spelade in ett avsnitt där. Och alltså, jag tycker, ja, men jag tycker det var, alltså, när jag fick se programmet så var det nästan bara ännu mer irriterad. Mm. Alltså så milt han var ditsatt. Så då gick jag ut i tidningen också och fick någon sån här fråga, vad tycker du om programmet liksom? Och jag tycker att det var katastrof-fucking-falt. Mm. Alltså det är så här, en sån människa som blir, får ett så här, typ trevligt bemötande efter vad han har gjort. Och det är inte bara mot mig, han har skrivit ett tiotal andra influencers också som varit med i, eller docusåpa människor. Och det är så här, alltså, det, jag blev så irriterad och provocerad så jag tänkte så här, fuck det där liksom.
Men vadå, han har kvar sitt jobb alltså?
De säger att han inte jobbar kvar som brandman längre. Vi polisanmälde allting, det hände ingenting. Vi kontaktade brandstationen och skulle höra av sig, det gjorde de inte. De sa bara typ så här, nej, vi tror inte han jobbar kvar längre.
Men tror inte.
Nej, men jag tycker det är sjukt beteende. Alltså, jag vet att jag kan vara rätt så här, alltså extrovert och säga typ vad jag tycker och tänker på mina sociala medier också, även ibland jag försöker hålla tillbaka. Men jag skulle aldrig tillägna liksom att lägga direkta mordhot eller typ när jag ser att en människa mår dåligt, att fortsätta pusha ner den.
Mm.
Alltså det talar bara att man är ond som människa liksom.
Bara gå till någons familj också, alltså det är ju helt,
ja, men det var det som tog emot, för jag kan stå emot mycket och visst började ta emot mig, men liksom gå på min familj.
Mm.
Jag har världens bästa uppfostran, min mamma är alltså världens bästa. Och sen får höra hur hon mår dåligt och försöka vara stark liksom.
Mm.
Det gjorde, alltså jag brast ju totalt. Jag kommer ihåg den där kvällen, jag bara, alltså jag blev typ tårögd när jag pratade om det nu liksom.
Mm.
Jag bara, alltså allting var ju pladask liksom. Mm.
Jag hade sett svart tror jag alltså.
Ja, men sen är det ju folk som så här, står upp för den då när det här kommer ut. Alltså jag träffar tiotal medierna som säger så här, vet du vad grabben, säg bara vart han bor så löser vi det. Och det är så här, ja. Visst, jag vill inte den människan något väl, men jag skulle aldrig ta till något folk till att skicka dit. Alltså förstår du, då sjunker man ner på alltså ännu lägre nivå.
Jag hoppas inte att han har kvar sitt jobb. Det är helt sjukt.
Ja, men oavsett vad, så alltså, tänk typ när hans familjevänner och de ser ändå så här vilken stad det är, de som bor där liksom.
Mm.
Så att de borde känna igen och vet vem det är, och att liksom hans svar när han står där fortfarande när han blir konfronterad, det är ju så här, jag står fast vid vad jag tycker.
Men det är Aschberg som konfronterar honom,
ja,
eller?
Ja, precis.
Men brukar inte han vara hård?
Jag tycker han var mer smör då. Alltså. Jag har varit lack när jag såg det.
I mitt huvud, Robert Aschberg ska ju vara... Han ska vara hård.
Och jag har ju berättat allt för honom, men det kommer inte mer de här. Alltså, slagit sönder bil och de där. Ingenting kommer där med. Liksom.
Jag vet inte vad jag hade gjort i din situation.
Du hade dödat.
Jag tror faktiskt jag hade gått åt det här hållet att ringa mina grabbar.
Det är för att du får Skövde, mannen.
Mina Skövde grabbar. Skoja. Helena och Jennifer var ju de två som inte, alltså, gick på eran fälla.
Ja, men precis.
Om man får kalla det så. Mm. Hur kändes det att ha två starka karaktärer emot er?
Alltså grejen var att vi hade ju kunnat fått ut Helen i början tidigt. Men Fimpen fuckade upp det. Och Jennifer, alltså det kan ju säga utan att sticka under stolen. Jennifer är ju den tjej genom tiderna som har koll på bäst, alltså bäst koll på spelet, om du frågar mig i alla fall.
Mm.
Om vad jag tycker. Hon hade ju, alltså hon är ju svinduktig. Hon kan manipulera, hon kan få med sig folk, hon kan tala för sig. Och hon är som en liten, så här, liten orm där inne, hör allting, typ nykter på festerna och får ut information.
Mm.
Så hon är livsfarlig motståndare. Sen fick hon med sig Helen, och hon är girl power också. Det roliga är att jag och Helen, vi hade en så här typ, när vi typ drack och festade så typ drogs vi till varandra.
Mm.
Men sen så bara ibland hatade vi varandra och så spelade vi mot varandra. Och det roliga är att jag och Helen, det är ju typ den jag har bäst kontakt med idag. Alltså vi hänger ju till vardags.
Ja, det är så.
Så jag och Helen är ju svinbra kontakt. Och hon är hemma hos mig senast för typ 2 dagar sedan. Så det är ett supermysig tjej.
Ja.
Sen så ibland så har våra intriger. Hon bara, jag grisar om vad du är nu, Jesper. Jag har alltid varit en svärmorström, Helen. Hon bara, yes! Nej, men vi har bra relation nu. Men det var jobbigt där och då.
Ja.
Man vill ju möta svaga spelare, det så är det ju. Men Jennifer var ju det största hotet. Det var ju hon som var hjärnan.
Ja, hon var med på banan.
Ja, ja.
Hon hade 50 steg för er.
Han bara, va?
Hur gick det för henne? Nej, jag skojar. På sättet jag spelar där inne, det är att oavsett om inte jag har någonting med något att göra, vill säga typ att min kompis partner ska åka, så går jag i döden för att den partnern ska få stanna. Alltså jag gör vad som helst. Att man vet senare att man har en backup, då kan man ta upp det. Men jag räddade dig där då.
Mm.
Även jag inte behövde liksom. Och vi hade betydligt mer, speciellt tjejer då på våran sida, än vad Jennifer fick med. Och är det bara 4 personer som är en pakt, så blir det svårt om du möter en pakt på 6. För så fort de får makt så kommer någon annan åka. Så man vill ju vara majoritet hela tiden.
Mm.
För det känns som det är mycket så i Paradise Hotel. Att det är alltid typ så här 2 sidor.
Men min första säsong så var det ju typ inte så. Då var det ju typ alla spelade, alla ville typ vara spelaren själv.
Ja.
Tycker jag i alla fall. Eller vad
men
tycker
jag tycker att det är väldigt olika.
Ja.
Det är ju, för vissa gånger så är det väldigt, alltså det är verkligen, alltså grupperat.
Mm.
Extrem, alltså den, ja, ja. Men Marcelo var ju extrem.
Ja, det var sjukt. Mm. Men jag tror att våran säsong, alltså, det var rätt lätt manipulerade människor tror jag. Alltså du stannar inte kvar vid den sidan, du gör inte det. Men sen så var det extremt hårt spel, det var det också, från många sidor.
Kan man se att det var.
Men jag hoppade in mitt, alltså jag såg inte från start, utan jag hörde bara att det var så sjukt mycket snack om den här sången, så jag bara, okej, jag måste ju kolla. Och det var ju du och Marcelo som, jag vet inte vad ni gjorde.
Höjdpunkten.
Men ni, hur ska jag beskriva det? Det var väldigt manipulativt.
Mm, precis.
Det var ju mycket som att ni spelade mycket på folks känslor. Jag fick så här ont i hjärtat när jag såg Camilla också. Jag blev så här...
Ja, men jag fattar det också. Vi spelade på folks känslor, det gjorde vi och det står jag för. Men du har signat upp också för Paradise Hotel och inte Love Island. Och då kan folk ta upp, men det är riktiga känslor. Och absolut, det är riktiga känslor. Och Camilla mådde skit många gånger.
Mm.
Men det som inte kommer med, det är de gånger när jag går och tröstar henne. När jag tar henne åt sidan. Det kommer med typ en gång när jag tar henne åt sidan. Och så här, hur mår du egentligen liksom? Men jag kommer med råd till henne hela tiden. Och det är så här, är snäll och finns där. Och säger att jag finns där för att prata, du vet. Sen så typ inför tävlingar, jag typ kom ihåg mot slutet så mötte jag Nathalie i en tävling och hon var riktigt svag då.
Mm.
Men att jag då som spelare ska gå dit och trösta henne och få henne stark inför en tävling då jag själv håller på att riskera att åka ut. Det gör jag inte. Alltså det, är typ, det här är ändå ett spel, hon vet vad hon signar upp för. Då är det snarare att jag höjer mig själv, boostar mig själv så att hon blir ännu lägre. Och det kan vara lite taskigt, men jag står fortfarande fast vid att det är ett spel och tar det för det också och inte för verkligheten.
Men fick Marcelo mycket skuldkänslor också? För du pratade ändå som att du fick skuldkänslor för att ni spelade på folkkänslor. Ja, som alltså Camilla. Får han också det?
Ja, alltså Marcelo pratade inte så mycket om sina känslor. Han är rätt sluten där.
Mm.
Men alltså, jag vet inte, jag kan inte tala för hans bitar. Men jag tycker inte om att se folk ledsna, det gör jag inte.
Mm.
Och alltså, även om man bara kör på ett spel så blir det att man umgås konstant. Så man lär på någorlunda vis typ känna personerna på ett bra sätt.
Mm.
Och jag ville hålla kvar Camilla som en spelpjäs. Men jag vill inte se att hon ska gå och gråta och må dåligt hela tiden.
Uh-huh.
Och då kan folk säga så, okej, men du kan bara trösta henne för, på grund av spelets skull. Och då kan jag säga med handen på mitt hjärta, absolut inte. Delvis kan det varit det, men jag tycker inte om att människor mår dåligt, så det är klart att det finns där som ett stöd då.
Det känns som att
det finns en människa bakom.
Det
sa jag ju till dig när vi träffades nu först, att jag har haft en ganska dålig bild av dig på grund av vad jag har sett på tv.
Mm.
Men jag vet ju också det är att göra tv, det finns mycket som inte kommer med. Det enda jag kunde typ så här läsa i artiklar var ju just det här med Camilla när hon skulle sova med Paolo, att du hade höjt rösten och hon blev jätteledsen. Men det är någonting du...
Ja, jag ångrar det liksom. Det var en dum grej. Jag skulle inte ha gjort det.
Nej.
Det tog det lite för långt. Och sen ska jag inte vara den som skyller på alkohol. Men det var mycket alkohol inblandat i bilden. Men fortfarande oacceptabelt beteende. Och jag bad om ursäkt till henne redan dagen efter. Så att, sorry liksom.
Det jag ville få fram. Det jag vill fråga faktiskt. Det är ju... Så jag svarar inte på den frågan. Utan jag är så här. Hur känns det att spela med Alltså, för det känns ju ändå som att du kör med... Du spelar ett spel, men det är väldigt mycket känslor också.
Mm.
Hur balanserar du det?
Alltså, första säsongen så var det ju svårare. Då var det ju dels som mötte Jeppe, som sagt. Det var jobbigt, man visste inte riktigt hur man skulle ta allting, hur typ alla känslor och intryck. Så det blir så, jag tänker ju inte på typ någonting som händer hemma i Sverige. Allting som sker är Paradise Hotel. Det är bara här och nu. Men det är svårt att typ sluta av det första säsongen. Andra säsongen så vet man vad man ger sig in på. Så andra säsongen var jag mycket mer stabil. Jag mådde mycket bättre innan jag åkte dit. Jag hade varit med förut. Jag visste hur vi skulle lägga upp det. Jag visste att en av mina bästa vänner skulle vara där. Jag bara, det här kommer gå bra liksom. Så då blir det lättare typ att ta bort lite av sin personlighet. Sen är det klart, några kvällar någon gång man kan göra någonting kanske dumt som man hade gjort annorlunda. Men återigen, sett vilken person som helst bakom en kamera i 30 dagar, du kommer göra någonting annorlunda.
Eller vill så är det.
Det kan jag verkligen känna in i det vi snackade om i förra avsnittet, att när du är färsk i de här programmen, allting är ju så nytt och du vill lite så här göra produktionen nöjd också, för du vet inte riktigt hur allting går till. Du vet, man tror där inne som att detta är mina bästa vänner, vi kommer att hålla ihop resten av livet, för det är en slags bubbla där inne. Men när du kommer tillbaka andra gången, då har du ju mycket mer skinn på näsan och då kan du stå på dig mer och ha i ditt huvud vad som kommer ske.
Precis.
Så jag känner verkligen igen det där du säger med komma tillbaka en andra gång, mycket större och starkare.
Och jag kommer ihåg, Arvid kom ju till mig när jag var med i första säsong. Jag känner ju Arvid sen tidigare, och så kom han till mig i Stockholm när jag var ute en gång. Så bara, jag har hört att du ska vara med. Jag ska också dit. Så gör som jag säger, så kommer det gynna oss båda två. Redan där tänkte jag bara, jag är ingen fucking bitch, jag kommer köra mitt spel. Jag visste liksom att den där är min polare, men jag kommer inte ta, alltså, lyssna på vad du
Vem
säger.
Vem tror du att du snackar med?
Det är samma sak, men det kan man ju säga utan att ljuga. Jeppe Johansson, han är ju, alltså, han är ju en gud när det gäller kommer till det spelet. Han är ju sjukt duktig på det där, att vända folk och få dem att tycka om han, och sen vända, vet, så här, skicka sina torpeder som jag kallar det.
Men jag vet, jag kände ju Jeppe Johansson på den tiden när han var med Paradise Hotel. Alltså, det är ju typ 2013, 14. Och han var ju väldigt lik, så som du pratade om, att han gick ju in för att spela. Han brydde sig, alltså han var ju där för att vinna och för att spela. Så att, så som du snackar om, din medverkan är ju väldigt lik som han återberättar hans plan i huvudet på den tiden.
Jag vet inte hur jag hade gjort. Jag tror att om jag hade varit med en gång,
då hade du spelat med mig och Marcello.
Alltså, jag kan bara säga nu, jag hade gått emot dig. Jag hade stått med Helen. Alltså 100%.
Ja,
alltså,
nej.
Jag hade kunnat gått emot dig mot Mara nu vid det här laget också.
Alla. Byta sida. Men bra, men då söker vi in till nästa säsong Paradise Hotel, så kör vi en pakt.
Precis, nu kan jag fucka min mic.
Fast helt ärligt, jag hade inte klarat av Paradise Hotel, tror jag. Det är för mycket psykiskt. Först du har liksom allt det här med tv-pressen, sen är det ett spel på det hela. Alltså, jag hade tappat det helt.
För det är det som gör det lite intressant. Det här spelet.
Ja, men jag hade inte klarat det. Jag hade fått panik. Ja, vem kan jag lita på? För jag är väldigt så här, jag måste ha trygghet. Alltså, men jag måste veta vem som är lojal. Och vara i ett hus där vem som helst kan hugga dig i ryggen. Mm. Alltså, jag tror inte jag hade pallat.
Men alltså, ursäkta, men man kan ju inte lita på någon. Alltså, då menar jag inte bara i huset. Jag menar generellt. Du kan inte lita på någon. Alltså, man också... det finns inte. Ska. Nej, det är klart. Vissa, alltså, sitter här och...
Jag vet inte vad du är för vänner, Nelsa, men jag kan lita på mina polare.
Jo, det är klart man kan, men jag menar så här...
I got friends.
Nej, jag är en loner. Skoja. Nej, men det jag menar är så här, typ nya människor. För det blir ju lite nya människor när man kommer in i hus, alltså huset, Ex on the Beach eller och Paradise Hotel. Jag hade inte gått in och litat på en enda kotte.
Men jag tror det är så lätt att säga också förrän man går in i sånt där hus. För jag vet själv, alltså innan jag gick in i säsong 2, var det med? Ja. Jag hade ju också så här, jag ska vara så här, jag kommer inte ha sex i tv, jag skulle absolut inte göra det här. Och sen så står du där inne och så gör du allting du har sagt att du aldrig skulle göra. För jag tror inte folk som kollar på de här programmen förstår, alltså, vad som händer med dig psykiskt när du går in i sån här hus. Du har ju liksom ingen kontakt med omvärlden.
Nej.
Det är som att du ger dig ut bland vildmarkarna. För jag själv som person, väldigt känslig. Jag är väldigt omtänksam och snäll. Förlåt alla som inte håller med mig, men jag tycker det. Så att jag vet ju själv att när jag gick in i det huset första gången, alltså jag kände mig uppäten. Jag var så här, vad är det för människor? Man tvingas ju verkligen stå på sig själv för att inte bli överkörd. Så det måste vara ännu värre i Paradise Hotel nästan, i och med att ni spelar om 500 000 kronor.
Ja, men precis. Där blir det ju mer... Alltså, jag tror typ Ex on the Beach på riktigt. Utifrån hur jag blivit klippt i PH, så tror jag på riktigt att även om det är ett program som handlar och kretsar kring drama. Så tror jag att jag hade kunnat fått typ folk att få en annan uppfattning om vem jag är. För jag är inte konflikträdd. Så det, drama, det kommer komma. Man kommer ju bara stå upp. För det, jag kan tänka mig att det finns en hel del rötägg som argumenterar för att solen är blå typ. Alltså det är så här...
Det finns mycket man inte får se som...
Ja, men jag tror typ att... Man kan, eller jag kanske hade kunnat hålla mig och bete mig någorlunda i ett par veckor. Men hade jag varit där en månad, då hade det ju gått bananas alltså.
Men det är det som händer när du är i ett sånt där hus. Ja. Normalt sett, alltså ute i vardagen, du har dina polare, ni träffas kanske 3-4 timmar, 4-5 gånger i veckan, vad vet jag. Men att bo med folk 24-7, alltså ni äter tillsammans, ni bajsar tillsammans, ni duschar tillsammans, alltså ni gör allting tillsammans. Alltså, du kan inte ens sitta och bajsa i fred. Någon kommer in och öppnar dörren för de har inga lås på toaletterna heller. Så till slut, vet, varenda människa kommer gå dig på nerverna. Ni kommer bråka om allt möjligt. Så att,
fett kul.
Men jag tror typ såhär, nu är det jävligt enkelt att ligga och sitta och, eller sitta och säga det här. Men jag typ hade försökt att vara lite så här laid back, kolla på drama och sen så bara, för drama kan ju vara lite kul, det kan det ju vara.
Så länge man
inte
inblandar.
Men såhär, ligga såhär softa och så precis typ när någon är på väg att gå därifrån så bara lägger man ut en liten kommentar och sen ligga och skratta. Alltså det är så här bara för skojs skull, lite såhär, lite statistiskt nästan.
Eller så bensin på elden. Det låter som du är lite sugen på Mex on the Beach.
Jag mår rätt bra nu ändå. Jag är så jävla taggad på att åka i Sverige.
Men låt oss säga att de ringer dig. Hade du kunnat säga ja?
Mot rätt pengar.
Det är det handlar om.
Jag hade inte åkt dit för vad som, kan jag säga.
Nej.
Det är bra.
Han vet sitt värde. TV-värde. Jag bara TV-värde. Det är business.
Men Jesper. Senaste säsongen så gjorde du så att Tio kom tillbaka.
Tio kom tillbaka?
Ja. Precis innan finalen, där han skulle placera någon under kupan.
Jag älskar att Nessa vet mer. Han bara, va? Jag gjorde det alltså.
Varför valde du att lyfta kupan?
Ja, men grejen var så här att nu kommer det här som jag har pratat om. Jag och Maro hade en deal innan vi klev in i huset. Vi var ju som bästa polare sedan 4 år tillbaka. Vi sa att vi spelar hela vägen tillsammans. Den som har bäst chans i slutet, om det kommer till en gräns då en av oss eventuellt måste offra sig, så får den personen göra det helt enkelt. Så får den fortsätta att manipulera folket på utsidan med rösterna. Då känner jag så här att antingen så är det jag eller... Alltså vill Theo klara sig genom kupan, då lägger han mig eller Maro. Eller då måste han ut mig eller Maro. Vill han komma till final måste han ta ut mig eller Maro. Men vill han bara klara sig genom kupan så tar han ut Adam. Men jag tänkte ju inte på att Theo hade tänkt som oss. Och jag tänkte så här, antingen är det jag eller Maro. Fuck it, vi trodde Maro hade bättre chanser. Vi går och pratar om det här i sovrummet, det kommer inte med. Och jag bara okej, jag går fram och lyfter. Jag hade redan bestämt mig när jag gick upp dit. Så jag gick fram, lyfte på kupan, räddade Adam. Och jag var tokig, alltså jag brann. Men då säger jag och Mara bara ingen seger utan offer. Vi visste exakt vad som skedde. Sen fick jag ju checka in med singlarna. Och då bodde jag med, eller singlarna, de som åkte ut. Och då bodde jag ju med Meddy och Armin. Och Armin avskydde Maro. Och ville ju inte unna han vinsten. Då lyckades jag vända på Armin. Nu var det ju Fimpen som såg ut att vara den avgörande rösten. Men jag vet inte riktigt om någon annan hade, eller om Fimpen hade röstat på Adam, om inte man slängt ut något ord till han. Men jag vet att Armins röst påverkade det, och det har ju Armin sagt själv också liksom. Så utan den hade han inte vunnit, och jag står och skriker bara, det här bästa dagen i mitt liv. Så det var ju, alltså, det var ju mer en payback mot Erika. Men sen kände jag att jag och Mara, vi gjorde det exakt som vi tänkt. Och vi pratade om det så efter, bara, men, alltså, det var inga konstigheter. Vi skulle dela på cashen, så sköt han bara till april. Så kom det ingenting. Det kom lite långt, det kom med frågan.
Nej, men vet du, jag tänkte faktiskt, det är en följdfråga. Är det sant att du la mycket press på Fimpen för att han skulle välja Marcello i finalen? För Fimpen var ju faktiskt bästa vän med Adam.
Alltså jag bodde ju som sagt med Armin och Meddy, och de tryckte ju satan på i typ 24 timmar. Sen så fick jag bara träffa de andra grabbarna en kort tid. Och tjejerna också, eller vi fick ses där uppe, och jag sa bara att Mara kommer kasta kula, jag vet det. Jag känner Mara sedan tidigt, alltså Mara kommer kasta den. Och Erika har sagt också, det hade hon inte gjort. Och då sa jag så här, att Erika har ju sagt på utsidan till mig som vän liksom att hon ska bomba kula bara för bomba kulan. Så den kommer ju flyga tidigt. Och jag, innan jag åkte ut, så gick jag, Maro, fram till Erika, och så sa vi typ, jag kommer gå fram, nu kör ni hela vägen så delar vi alla tre. Och sen så exakt efter det gick vi över till Josie och sa samma sak där. Så Maro har en backup liksom. Så vi tänkte ju liksom, spelet är inte slut förrän kulan är kastad. Och ja, allt därefter är ju bara helt sinnessjukt vilka prioriteringar människan har liksom.
Vi kommer till det.
Men förlåt, alltså jag har inte sett finalen, så att jag är helt säker.
Den är faktiskt väldigt, alltså den är, man ser, den är turbulens.
Folk börjar ge upp hoppen om att kulan ska kastas typ i 300. Och då filmar de oss en gång och jag står där och bara ler. Jag vet exakt vad som kommer skall. Jag vet inte när, men det kommer hända. Och när kulan kastas så hoppar jag fram och skriker: det här är den bästa dagen i hela mitt liv. Det var ju för att säsongen innan, så Erika som stod i final nu, säsongen innan när jag fick kulan kasta på mig, så stod hon efter 45 sekunder och bara sa: det här är bästa dagen i hela mitt liv.
Men vilken tjej hade du velat stå i finalen med den säsongen och varför?
Jag hade velat stå med Camilla. För hon hade aldrig kastat kulan på mig.
Mm, hon verkar så snäll.
Supersnäll, men jag står fortfarande fast. Hon var den som var mest lätt manipulerad. Hon hade aldrig kastat kulan, men det hade jag.
Du hade kastat den på henne?
Ja, jag hade ju en deal med Maro. Jag menar,
ni gjorde en
men vad var din och Maros alltså egentliga plan när ni gick in i PH?
Spela hela vägen tillsammans. Det som har bäst möjlighet om vi måste typ komma till en offring. Den får gå hela vägen, den andra får fortsätta spela på utsidan.
Mm.
Vill du dela, eller typ, är det så att vi får dela pengarna med en, då kastar vi på 50, splittar på utsidan. Alternativt, om vi får dela med hela gruppen, håll så länge du vågar och så splittar vi därifrån.
Vissa påstår att produktionen typ bestämmer i förväg vem som ska vinna och manipulerar spelet för att de här personerna ska kunna vinna lättare.
Okej, men då kan vi typ vända på frågan. Då kan man ju ha så här: jag och Mara hade tre tjejer tidigt i typ, jag tror det var typ vecka 4 eller om det var vecka 5. Hade tre tjejer, kommer in två jokrar. Ingen av dem hade särskilt goda odds. De var så här, vad ska man säga, alltså de hade inte koll på spelet.
Nej.
Så det stod mellan, de här grabbarna och Theo då hade att välja på, tjejen får liksom välja mellan de tre, de andra åker. Och helt plötsligt så slänger de in en, eller två av tre killar kommer klara sig av de tre. Och en timme innan parsemoni så slänger de in två immuniteter. Va? Konstaplar eller vad de var nu. Ni båda är immuna i veckans parsemoni. Och det är så här, okej, jag har bara tre tjejer. Vi vet att de kommer försöka ta ut någon av oss.
Mm.
Och om du inte kan klara igenom spela med tre tjejer, då jag fuckade ju också. Produktionen tog ut med fakta där liksom. Men vi fick ju saker emot oss också. Sen gäller det bara att ta för sig. Jag tror fortfarande, har en majoritet och kan snacka och manipulera, då tar det långt. Det är sällan en snäll svärmorsdröm vinner Paradise Hotel liksom.
Mm.
Armin röstade på Marcello.
Ja, precis.
Så egentligen, Marcello vann ju tack vare dig också. Mm. För att du stod ju och spelade saker åt honom utanför kamerorna också.
Ja, men det sitter ju Armin själv och säger i Studio PO liksom. Att den som vände på mig liksom, det var ju Jesper. Det är bara att tacka honom. Och
hur lyckades du med det?
Nej, för att vi bodde ju 24 timmar utanför. Mm. Vi tillsammans. Och han var ju prångbestämd. Jag ska inte rösta på Marcello. Ja, men okej, men vill vi ha pengar eller inte? Alltså, Adam och Helen... Nu, vi lekte med alla olika tankar, men vi tänkte att Adam och Helen skulle stå i finalen.
Adam och Helen var i finalen.
Och de, såhär, de är ju typ kära, det är klart. Jag sa det, de kanske är mer, eller du kanske ser dem som mer värdiga, men du vill väl åka härifrån med cash liksom. Jag menar, det här är inga vänner du kommer ha på utsidan. Jag drog det här kortet bara, men jag har varit med förut. Liksom, jag vet hur det är.
Du säljer, eller hur?
Ja, precis. Så, men då var det typ att, till slut så var det att han bara, okay, men jag vill ju ha pengar. Och Maro och Erika skötte sig exemplariskt när de gick upp. Bara, men vi får se om den flyger på 50 eller 100.
Mm.
Och sen kände jag också så här, för att folk hade ju så jävla mycket agg emot Marcello där uppe. Och då, jag vet ju själv hur det står där. Man står ju där skitbajsnödig och det bara haglade skit på han. Så då tänkte jag så här att all skit han får angående spel, hur kändes det att du gjorde så mot den eller si så? Då gick jag in och sa så här: Maro hade ingenting med det att göra. Det var jag som tog på mig det. Det var jag som var typ hjärnan bakom det. Alltså jag tog på mig allting. Så det slutade ju med att jag sitter typ och bråkar med Nina, med Theo. Och de glömmer bort att grilla Maro. För det är jag som blir grillad, men det är inte mig ni kommer rösta på. Så jag sitter ju bara och garvar inombords där. Så det blir ju så här.
Oh my god.
Du är verkligen all in.
Ja, det gjorde jag.
Men alltså,
nu är jag körd.
Han bara kastade under bussen.
Nu vill jag nu till frågan som hela Sverige vill ha svar på.
Som jag får 70-11 gånger om dagen, tror jag.
Varför har du inte fått dina jävla pengar som du blev lovad till och som du spelade helhjärtat för? Jag blir arg nu. Jag blir såhär.
Jag är fel människa att fråga. För hade det varit tvärtom så hade det inte ens, alltså det hade inte ens varit en fundering på det. Jag svär från botten av mitt hjärta. Jag hade gett pengarna direkt.
Men har han gett dig en förklaring?
Inte en krona, inte en förklaring. Jag i flera månaders tid... Alltså, nu har vi inte snackat på ett tag, för det finns inget att snacka om. Han har gjort det uppenbart att han kommer knulla mig i röven. Förlåt ordvalet, men... alltså... Han, det började typ så här efter P och vi hängde som vanligt, inga konstigheter. Mm. Så ju längre det gick, vi åkte fortfarande iväg på bargig och såna grejer. Men det började så här avta lite grann, typ respons man får, vi ska gå ut och käka, vi ska dra och träna. Och det, han varit lite mer så här tillbaka, och så skyllde han på att det var mycket jobb och såna grejer. Jag bara, I'm fine. Och sen så gick det så pass långt så att han svarade inte ens i telefon. Alltså typ när det kom typ till maj, april. Han svarade inte i telefon, han svarade inte på sms. Och då har jag kanske sen januari alltså förklarat till honom, för då är vissa som har sagt att du kommer inte få något av Marra. Men det är klart jag kommer få det. Jag är godhjärtad som människa, det är klart att jag kommer få pengarna. Mm. Det är en av mina bästa vänner. Alltså, det är, vi har umgåtts 4-5 gånger i veckan i 6 års tid. Det är 4 års tid.
Mm.
Sen 2016. Och vissa som bara, nej men du kommer nog inte få det. Så jag, då frågade jag Marra typ så här, jag låg sömlös ett par nätter. Jag skrev bara, Marra, jag ligger sömlös nu. Fan... För mig har det inte ens varit en tankeställe, men jag började liksom tvivla lite nu. Jag hörde att du satt och sa i Anna och Christians podd att vi inte ens hade en deal. Det hade vi ju. Och han slingrade sig ur alla de här svaren.
Mm.
Och du vet, jag förklarar verkligen hur dåligt jag mår. Och jag, så här, jag vill veta liksom hur det ligger till, kan du bara ge mig ett svar liksom. Och det sista jag fick höra ifrån honom var att det finns inga pengar. De pengarna han har sagt att han inte ska röra förrän april. Det är därför jag valde att inte svara på någonting för april. Jag fick ju fråga många gånger som helst.
Mm.
Och sen när väl april kom och pengarna kom, då är det så här, okej, jag vet vad ni är. Jag har inte gått ut någonting på sociala medier nu, men ja. Jag tror karman kommer äta upp honom inom ett tag.
Men alltså...
Så han har aldrig berättat för dig varför du... Alltså han har bara typ så här slingrat sig bort.
Man är extremt konflikträdd som person, det är han. Mm. Och alltså, jag kan inte fatta det att... Och då så här, jag fick höra att han hade gått ut, för det var några följare till mig som skrev så här: gud, jag hörde Emilio och Marcellos live på Emilias Instagram. Jag bara, nej. Men där fick de någon fråga om varför inte han gav dig några pengar.
Mm.
De har sagt i hennes live att jag och Jesper, vi har aldrig ens varit nära vänner, absolut inte bästa vänner. Han sitter bara och ljuger om att vi hade en deal. Det är han som är en dålig vän som sätter pris på vår vänskap. Och alltså, när jag fick höra det så var det verkligen som att jag satt på knä med bak på en arm och pissade med ansiktet.
Mm.
Det där är en kille jag gjort allt för. Alltså det där, en av mina absolut bästa vänner sedan flera år tillbaka sitter och verkligen pissar med ansiktet. Därefter jag har ingen kontakt med henne överhuvudtaget. Jag känner så här att det där är avskum för mig. Jag vill inte ha någonting med den människan att göra.
Nej.
Och jag tycker det är narcissistiska drag. Alltså jag menar, han bryr sig bara om sig själv. Det är bara fråga hans tidigare flickvän. Jag kommer inte säga mer än så, men fy fan. Jag hade hellre ätit en tallrik bajs.
Jag märker ju att du blir väldigt irriterad.
Jag blir lack på det. Jag blir riktigt, alltså jag brinner av alltså tanken av det.
Mm.
Och jag vill inte göra det, men det är liksom, det är emot alla mina principer att svika dina vänner och är lojal och som står upp för dig, finns där för dig. Att göra en sån sak för pengar.
Mm.
Alltså han prisat, vi leker med tanken att han skattar 50%, vilket jag vet att han gjorde. Han fick frågan, vill du skatta 30 eller 50? Han skattar 50%, väljer att vänta till april och ska ge mig pengarna sen. Och alltså det är mellan 125 till 175 000 spänn för att kasta en vän långt åt helvete. Alltså vad är det för typ av människa? Jag vill i alla fall inte ha såna människor i mitt liv. Och jag tänker inte bli pissad på och förlåta honom för en sån sak. Det har inte bara med pengarna att göra. Det har med att det är min moral. Det beter inte som mot mina vänner. Var ska jag veta vart han finns? Om det skulle skita sig totalt för mig liksom. Ska han smyga iväg då också eller?
Mm.
Aldrig.
Alltså nu när jag har hört hur du har, alltså både på utsidan och på insidan, verkligen kämpat för det här spelet som ni hade i huset, så fattar jag ju alltså att du blir väldigt irriterad. För du har ju verkligen, ni har ju verkligen alltså kämpa tillsammans för att vinna 500 000, alltså
precis.
Priset liksom. För annars har jag varit så här. Men alltså vad förväntade du dig? Fattar du?
Vad jag förväntade mig?
Alltså jag blir så här, innan jag fick höra det här så har jag tänkt i min hjärna. Jag har varit så här. Men alltså jag hade ju inte gett pengar till någon av mina vänner. Alltså fattar du? I alla fall inte någon jag går in och spelar med. på utsidan är en helt annan femma.
Jo, men det här är också, det är ju det jag tänker komma till. HK sa att jag skulle få hälften efter någon kastade kulan. Vi hade ingen relation sen tidigare. Vi hade känt varandra en och en halv vecka. Mm. Bara i PH. Att hon sa det efter, visst, spelet är slut. Men hon hade inte lovat mig någonting. Vi hade ingen relation sen innan. Så jag var bara tacksam för det jag fick.
Jag och Marro, gav dig 10 000.
Ja, jag och Marro, vi hade gått alltså, ett löfte på utsidan innan vi klev dit. Det är en av mina närmsta vänner sen tidigare.
Mm.
Alltså, jag hoppas att nästa, jag blir typ lack om du är så. Skulle du svika din bästa vän för 125 000 kronor om du hade lovat en sak innan ett spel?
Om Marcello hade sagt till dig uppriktigt, alltså låt oss säga i april, lyssna Jesper, jag vill inte ge dig pengarna längre. Och att han har sagt det som en man till ditt ansikte.
Mm.
Jag vill inte ge dig de här pengarna. Hur hade du tagit det då? Istället för att han bara slingrar sig iväg.
Alltså jag tycker fortfarande att det är ett, alltså jag hade blivit lack. Jag hade inte, alltså, då håller han inte sitt löfte, men jag vet inte riktigt hur. Det är klart att jag hade blivit irriterad, men du hade ju fortfarande haft balls. Han har ju fortfarande bara sagt det finns inga pengar. Vi väntar till april.
Att alltså,
det är så här, skjuter men... på mig. Han är ju back, alltså jag vet inte. Och vi har gjort så här reaktionsvideos och såna grejer också. Jag testade ju att köra YouTube. Det gick ingen vidare för mig. Men, och där sitter vi också. Jag kommer ihåg att jag, Theo och Maro gjorde så här finalavsnittet. Och där så fick Maro en fråga. Bara, hur kommer du dela pengarna med Jesper? Jag vet inte om vi tog med det. Men jag tror inte vi gjorde det. För att både jag och Theo bara tyckte det var fett konstigt. För det känns som att han försökte slinga sig genom frågorna.
Mm.
Och när jag kollade tillbaka på alla de här tidigare sakerna. Så bara, då märker jag att han försöker slingra sig. Sen alltså, så, att... sen så här, då känner jag så här, att hoppet gick ur, men han har slingat sig igenom det. Och vi ska lämna det här snart. För en vecka sedan hände en magisk sak. Fortsättning följer.
Oj. Jag trodde du skulle droppa värsta grejen.
Vänta ni bara.
Men vet du vad jag tänkte
säga? Du skulle jobba på din Instagram eller?
Nej, vänta.
Okay.
Time will tell.
Det jag bara ville lägga till, det är att jag får en känsla direkt att Marcello spelar med dig. Alltså han he played you, fattar du?
Mm. Visst, han kanske körde på mig. Det kanske var hans plan sen första början. Men jag tror snarare att när han fick pengarna, folk säger att man blir girig av pengar. Och det blir talar mycket om vad det är för typ av människa då. Och han är väl snarare en av de giriga då som tänker på cashen och skiter sina vänner. Och känner väl att han har andra vänner som han kan dra sig till liksom. Men hade det varit hade varit ombytta roller, så hade jag absolut inte ens funderat på det. Jag hade delat cashen som jag hade lovat för honom sen tidigare.
Ja, jag vet inte vad jag hade gjort som sagt. Men
vad är grejen med att, alltså, det verkar bli en sån grej i Paradise Tell. Alla bara, jag ska dela med den personen.
Men det är nog för att de vill spela med varandra.
Men
då,
om man i huset är en sak som sagt. Det är inte samma grej. Det här är anledningen till att jag hade inte försökt att det här varit så lack om det inte hade varit så att vi hade gått liksom i en deal redan innan vi klev in. Hade det varit att vi hade varit i huset, visst hade det känts piss, men det hade varit spelet. Det här är på utsidan. Mm. Det här är riktiga vänskapen. Det gäller att skilja på spel och vänskap. Det här är med riktiga vänskap att göra. Du pissar inte med ansiktet alltså.
Nej, men hade du tagit det på ett bättre sätt om du fick, inte i hälften, men kanske alltså lite mindre. Fattar du vad jag menar?
5 000.
Nej, men alltså okej, men säg 20 000 säger vi.
Men alltså, det är fortfarande helt orimligt.
Så du är verkligen så bestämd på att du ville ha...
Nej, men hade han, vi säger så här, hade han gett mig 100 000 så hade jag sagt så här, bara...
Du ville ha...
Jag ville ha mina cash. Om han skattar 50%, jag skiter i. Även om du bara skulle skatta 50% eller vad det nu blir kvar efter april, om du åkte på en skattesmäll. Därefter skulle vi dela lika på hälften. Jag är i princip fast som människa. Du håller ditt ord, eller så kan du fucking tagga långt alltså.
Ja. Vad säger du, Amelia?
Nej, alltså, nu när man förstår hela bilden mer av att ni har haft en vänskap så här länge, det hade jag ingen aning om. Jag trodde typ ni som blev polare i huset. Jag tänkte inte ens först på att du varit med i Temptation Island också. Jag bara, just det.
För fan, påminner inte om det.
Men först har jag också varit så här som du sa, att men vad trodde han? Trodde han på riktigt att han skulle få hälften av pengarna? Men sen när man får höra allting om hur ni hade planerat och du har gjort saker för hans skull och han sen väljer att inte ge dig pengarna. Alltså jag är också lite så här att om du lovar en sak, alltså om jag ger dig mitt ord, du har mitt ord.
Mm.
För jag vill inte vara den människan som inte kan hålla sitt ord. För att om jag ger dig mitt ord, det ska ju vara heligt. Alltså det ska vara hederligt. Så att jag är lite samma där, att gör man ett löfte, jag hade förmodligen också gett pengarna för att inte svika mig själv som min karaktär, om man säger så.
Mm.
Jag vill inte att folk ska gå runt och säga så om mig.
Nej. Men jag kommer ihåg typ när frågan kom i början, har du fått pengarna av Maro? Har du fått pengarna av Maro? I början trodde jag bara, men jag kommer få dem, så att jag väntar bara på det.
Mm.
Så jag orkade inte svara på frågan, då var det ingen som tyngde mig. Sen idag, frågan kom ju än idag, alltså jag är så irrelevant som människa, så det enda frågan jag får är, hur lång är du eller har du fått pengarna av Marcello? Och idag som ni märker, jag blir liksom, jag vet inte varför, men jag blir typ triggad och irriterad av tanken.
Mm, och jag märker det.
Det ger mig typ dålig energi. Så att, var glad nu att jag pratar om det här nu. Men vi släpper det sen. Men alltså, jag orkar bara inte prata om det. Jag tror mycket på typ surround yourself with good people and good things will happen. Och alltså, positivitet ger positivitet. Om jag går och tänker på någonting som tynger mig ner, då kommer det påverka min vardag i det andra också.
Mm.
Och jag vill inte ha någonting sånt. Så att därav svarar inte jag frågan. Det är inte för att jag, ska man säga, typ inte, ska man säga, jag vill inte vara dryg, men jag pallar bara inte fylla mitt huvud med negativitet liksom.
Nej, men det är förståeligt. Men då går jag vidare. Så släpper vi det här, vi lägger det bakom oss.
Vad skönt.
Nu har du fått lätta på hjärtat.
Verkligen.
Fallat ut. Jag gjorde också det i förra avsnittet, jag sa prata om saker jag inte pratat om någonsin. Så känslan efter, man bara nu släpper vi det här, jag vill aldrig mer prata om det, så att,
vi lägger det bakom oss.
Jag tror jag har stjärtvärme i min stol, för jag är fan lökig på ryggen nu.
Vad tror du, jeans? Du har jeans på dig, det är typ 25 grader ute.
Jag har legat in hela dagen, så jag visste inte. Eller för sig, jag var ju på gymmet också.
Ja, det är ju också att vara inomhus. Men ja,
det var lite otaktiskt. Nästa gång kommer jag i mankini. I got a strip show for you.
Nej, jag slängde ju på mig lite pyjamas. Så.
Jag sitter i klänning, jag är ändå, fast jag är ändå varm också.
Men det är tight, så det måste ju vara lökigt.
Det är fett varmt alltså. Det är fett varmt, det enda jag kan säga till er. Jag vill att du nämner en influencer-tjej som du hade velat dejta.
Oj.
Hon måste vara influencer.
Hon måste vara influencer.
Ja.
Får jag ta upp min telefon och kolla nu?
Jag
har ingen så här tanke.
Du ska kolla igenom.
Jag måste kolla, jag har säkert någon. Men jag tror typ att, jag tror inte det är någon, eller måste det vara en svensk?
Ja,
en svensk influencer.
Jag bestämmer att det måste vara en svensk influencer.
Det måste vara en svensk.
Du kan, okej, vi kan se
sen.
Du får ta någon som har en kille idag, för det är inte så att han ska gå och dejta. Du ska inte gå och dejta den personen.
Nu kommer han få problem med en kille. Vad snackar du om, Michelle?
Nej, men jag menar så här, för vi, det är alltså, det är som att säga så här, who's your celebrity crush? Alltså fattar du, det är så här.
Alltså det ska ju vara någon med skinn på näsan, strupp för sig själv, driven.
Helen.
Jaha. Nej, men alltså, jag vet inte, jag känner ju inte den här människan, men jag tycker hon är ball. Och jag tycker Bianca Ingrosso är jävligt ball. Men sen vet jag att jag spelar i en nivå 7 våningar nedanför liksom. Så det är så här. Men jag känner ju inte henne, men jag tycker hon verkar ball och...
Vem pratar vi om nu?
Bianca.
Aha.
Ja.
Hon har väl pojkvän?
Hon har pojkvän.
Men jättesvår fråga, men
om det ska Bianca, vara någon, så Bianca är fett ball.
Hon är ball, hon står upp för sig själv, hon är driven. Hon har inte tagit tag och gjort grejer liksom.
Men så din typ av tjej, det är liksom så här, skinn på näsan, rolig, ball.
Ja, alltså jag kommer ihåg typ när man var yngre och träffade någon, och så vet så här, det värsta som finns, det är typ en tjej man bara vill äta, du får bestämma. Ska vi gå ut, ska vi vara hemma eller ska vi ut och festa? Du får bestämma. Alltså det ska inte vara en tjej som man går in i diskussioner liksom, vilken sida man ska sova på sängen, man ska typ stå och flippa. Alltså det behöver inte vara så.
Mm.
Det är mer typ att jag vill typ höra din åsikt, lite vad du tycker, vad du tänker, att du är driven. Ingen sån här dum liten blå som bara hoppar runt typ på fest i livet. Jag vill ha någon som vill någonting liksom.
Men blir ändå så nyfiken. Alltså du jobbar ändå som säljare. Och jag har ändå sån här typ fördomar mot säljare. Jag har alltid sagt till mig själv att jag ska aldrig dejta en säljare. Ni säljer in er själva hela tiden på samma sätt som du ska sälja. Förstår jag menar? Alltså, jag har dålig erfarenhet av säljarkillar. Alltså, jag kan säga att jag har jättedålig erfarenhet. Men du som ändå, du står ju ändå för att du är manipulativ som vi kollar i.
Ja, det kan jag vara.
Du kan vara det. Men hur, alltså... Vi tänker att du träffar en tjej, hon har skinn på näsan, hon är hård, hon är driven. Mm. Kan ditt ego möta det där?
Vad menar du då?
Alltså, kan du ta att hon typ så här säger till, alltså så här ska det vara, jag ska göra det här.
Ja, men absolut.
Förstår du min fråga?
Jag förstår din fråga.
Mm.
Alltså grejen är att...
Alltså kan du hantera en sån tjej ens?
Ja, men alltså grejen är att... Jag har haft 3 flickvänner i hela mitt liv och 2 av dem var svinung och... Den tredje, hon hade väl någorlunda skinn på näsan tycker jag ändå. Och vi var ju tillsammans i 2 år. Sen gick vi in, typ, vi gjorde det slut för att det var jävligt mycket bråk.
Mm-hmm.
Men jag tycker inte för att man typ har en tjej med skinn på näsan så behöver inte innebära bråk. Du kan ha en diskussion eller något sånt. Och det är inte så att jag säger att jag vill sitta och ha drama i mitt förhållande. Jag kan njuta lite och kolla på drama, tycker det är lite kul, men jag vill inte ha det i mitt förhållande. Ni vet, det är kul att kolla på, men det kanske inte är så kul att vara med.
Mm.
Men ja, men jag tror jag hade hanterat det. Om inte annars så typ bestämma. Try me liksom. Så får vi se. Finns det någon där ute? Jag väntar fortfarande lite nu. Nu har jag precis flyttat. Nu håller jag på att bli vuxen. Helt sjukt.
Det är så bra.
Att, jag håller tummarna på att jag träffar min förr eller senare. Men det, jag känner så här, jag letar inte efter det heller. Det kommer när det kommer.
Det kommer
när
det kommer.
Det kommer verkligen när det kommer. Jag känner väl att jag är i samma stadie.
Det är bra. Men du är klar med tv så här just...
Just nu så är, jag mår ju bättre än aldrig för just nu. Alltså jag mår svinbra. Jag har ett stabilt jobb, bra inkomst, precis köpt min lägenhet.
Grattis.
Köper bil nästa vecka. Så det är så här, det känns jävligt bra nu.
Men du är 25 år nu också.
Ja, precis.
Man säger att när man har fyllt 25 så är hjärnan färdigutvecklad. Kanske ja, inte för dig.
Jag hoppas vi fortsätter.
Han bara,
jag
kommer ihåg,
jag känner mig fett vuxen när jag var 20 år. Tyckte jag var fett ball och vuxen, men... bara typ det senaste halvåret så har jag växt extremt mycket som person och är så extremt mycket mer stabil och trygg i mig själv och, för det kommer jag ihåg även typ när man var yngre. Jag var sån här som varit kär i första ögonkastet i 9 av 10 tjejer. Så jag var typ kär i alla. Alltså det är så här, men jag kommer ihåg typ, när jag bodde ute på Ekerö, så här, ett tjejkompisgäng på 7 tjejer. Jag var typ intresserad i 5 av dem. Och de var så svintajt. Jag trodde jag kunde sköta den då. Jag var inbjuden på tjejkvällen och jag bara, oh, mycket brud. Men bara, nej, Jesper, du var friendzonad. Så jag köpte hem såhär massor med body splash från så här Victoria's Secret när jag kom hem från London. Och typ, här, ni får ta 2 var liksom.
Oh my god.
Men jag försökte till kärlek.
Nej, men jag försökte köpa dem. Nej, jag men jag så här, extremt godhjärtad. Jag kommer ihåg nu för typ, kan det ha varit 1,5 år sedan. Fram till dess så var jag så här, att jag varit kär väldigt enkelt. Och sen så de har varit riktigt kär, varit med tillsammans, men det var så här kär små situationer typ. Och sen dejtade jag en tjej och vi åkte ner till vad heter det, Köpenhamn, och jag skulle göra en reunion med mina grabbar. Och första kvällen var extremt stökig, vi gick ut och festa. Det slutade med att vi har sex, och sen så slutade med att hon började typ ta på min kompis under sex. Jag bara, vänta, vad är det som sker här nu?
Är det när ni har sex?
Ja, precis. Det slutade upp så här, dum grej. Jag ångrar det, men vi körde på liksom alla tre. Och dagen efter hade sån ångest. Alltså, varför sitter, jag vet inte varför jag sitter och frågar det här. Kan du säga det här?
Det är ärligt, så här, man babblar på. Man bara,
Ja, nej, men hur som helst. Så den här dagen efter jag hade sån ångest, jag mådde så dåligt. Men vi snackade efter, hon bara, men jag ska flytta upp till Stockholm snart. Hon bodde inte i samma stad. Typ så här, det där var en dum grej. Jag bara, vi kan inte blama varandra, det är liksom sånt som händer liksom. Det är en dum grej, vi blamar inte någon, vi låter inte det förstöra. Så var vi ute och festade den kvällen också. Jag däckade på soffan, då drog vi hem till min polare. Samma person som vi hade trekant med. När jag vaknade upp, så jag vaknade upp och var, de ligger och knullar i rummet bredvid. Alltså den tjejen jag dejtade låg och knullade med honom där. Efter vi alltså, då snackade om en grej. Jag kan inte blama henne första kvällen, men att gå och göra en sån sak repeterande. Så därefter har jag blivit sjukt mycket mer så restriktiv när det gäller känslor. Och sen är det också som med docusop, så man vet inte om de vill åt, jag säger inte att jag är känd, men du förstår. Vill mer uppmärksamhet när de tycker om mig för jag är jag liksom. Så det blir lite mer konstruktivt där, så att jag tror jag gifter mig kanske när jag är 50 eller något.
Det är bra ålder att gifta sig, då är det väl mogen, då har du hunnit i kampen.
Men vi får se, men den dagen jag träffar någon så tror jag att det kommer bli riktigt bra.
Men har du mycket så här, det är folk som skriver till dig, vill träffa dig, alltså har du Tinder typ?
Jag har Tinder, men jag tycker att det är typ mer i tidsfördriv. Jag brukar ge polarna telefonen här, typ skriver jag vad ni vill. Men det är så här, jag hatar ju kallprat. Alltså jag tror inte jag kommer träffa min nästa tjej genom sociala medier.
Nej.
Jag tror det kommer vara typ gemensamma, eller att man träffar på någon nu när man är ute eller vad som. För typ så här, skriva till någon och fråga hur, jag vet inte riktigt, vad frågar man, hur du mår 7 dagar i rad, och sen frågar man ska ses. Alltså det är så här, hittar du ingen så här intresse typ så här, okej, men du gillar fotboll, jag gillar fotboll, eller sånt, vad fan ska jag fråga hur du mår? Förmodligen mår du bra eller skiter fullständigt i varför jag undrar hur du mår. Alltså det är så tråkigt.
Ja, men du har helt rätt. För jag har också varit så här, hur fan, alltså jag blir så här, hur fan ska man hitta en kille via sociala medier?
Nej, men jag kan typ skriva så här, tja, ska vi ses på ett glas? Bara, ursäkta, så billig är jag inte. Man bara, vänta, fråga om du vill ses på ett glas. Jag kan betala det, men liksom. Alltså, jag fattar, vad skulle man liksom lägga in på dem innan liksom, jag vet inte.
Men Jesper, innan vi avrundar här så undrar jag, vad har du för framtidsplaner? Vad händer, vad händer nu?
Alltså nu har jag jag hade ett mål 2020 att jag skulle köpa lägenhet, bil och ett stabilt jobb. Mm. Något halvår och nått det. Så att nu kommande halvåret så... jag har inte riktigt bestämt mig exakt, men jag ska åka på en lång resa och hälsa på min lilla syster som bor i USA. Mm. I tanken. Men långsiktigt, om jag tänker typ karriärsmässigt, så har jag väl typ planer på att jobba kvar där jag är nu ett tag. Men eventuellt framöver är jag intresserad av kanske typ öppna upp något eget tillsammans med någon polare eller någonting. Jag har en vän som är extremt driven, så här superentreprenör, lika gammal som mig.
Oj,
bra, så att jag vet inte riktigt. Det hade väl varit kul att dra igång någonting där. Mm. Och sen nice. Så låter man sån här Svenne, jag vill ha sommarhus i Spanien, jag vill ha två kids och bil.
Det är ju fett mysigt.
Vi har ju sommarhus.
Jag måste fråga Jesper.
Vadå?
Kommer du ihåg att jag sagt att jag varit irriterad på honom förut?
Jag kör.
Alltså, jag vet inte hur länge sedan detta var, men Nessa, XMP och spoiler, delade ett klipp på mig från min tid i Ex on the Beach. Kolla, han kollar jättefint på mig.
Han kommer inte ihåg sin egen tid.
Men jag har sett det här, okej? Okay? Hon delade ett klipp på mig. Det är ett klipp när jag ställer mig upp och skriker på en viss person. För jag får typ så här nog. Varav du svarar henne.
Åh, Amelia överdriver.
Kommer du ihåg det? Du kommer inte ihåg det. Jag vet inte,
kan du ta upp det klippet?
Nej, alltså det här var typ under Paradise Hotel när din säsong sändes. Och du visade mig att du, Jesper, hade svarat på det här sättet. Och jag bara, okej, vad fan vill han?
Det ser svart nu.
Jag kommer tillbaka, jag bara, du, jag kommer ihåg. Men detta är ingenting du kommer ihåg, eller?
Nej, jag tror inte det. Men låt mig se klippet, säkert fast i det. Nej, jag skojar. Men... Vadå, kan inte du gå in och kolla det?
Det jag kan, men det blir ett surr när jag är på flight mode här.
Aha, vad kul.
Jag
vill sitta varit snäll liksom en timme och nu så
går svart. Jag väntat på att droppa det här.
Men för jag vet om att jag hade ju redan typ en bild av dig och Marcello under programmet. Och sen så kom den där kommentaren. Jag bara, den här Jesper, vad fan vill han? Vadå, jag överdriver. Du vet, vänta du. Typ jag var så här, lack. Och sen nu när Nessa bara, men jag har bjudit in Jesper till båten, då kom den här tillbaka och jag bara,
ska vi se här, jag håller på och letar i min telefon.
För jag vet att om jag går härifrån utan att ha frågat honom, så kommer jag bli irriterad på mig själv. Jag kommer få bjuda in honom direkt
jag
efter,
jag
bara, du.
Här.
Typ där. Kolla nu, nu ska hon visa klippet.
Hon är så mycket
Malmö
bättre.
Malmöbrud.
Jag tänkte väl typ, nu när jag ser det här, jag tänkte väl typ att jag upplevde det som att han stod och bad om ursäkt till gruppen.
Jaha, ja.
Och du var lack på han när han gjorde det och då sen får, ej, fuck vad håller hon på med? Men kan du förklara för mig situationen?
Nej, alltså nu ska vi inte gå in på det här för mycket. Jag vet, typ, du kommer inte ihåg, men det var ju typ att han hoppade mellan... Adde pratar vi nu om, som hoppade mellan Diana och Anna-Lisa. Mm. Det var så här, ena dagen så... var han med Diana och sen så ångrar han sig. Det var det Anna-Lisa han ville ha. Och sen nu skulle han stå inför gruppen igen och säga att det jag sa om det, Anna-Lisa, jag menar inte det. Mm. Och jag som ändå har varit insatt i deras drama eftersom att jag har varit en del av det. Alltså jag fick så här nog av att hur han behandlar henne. För att jag har ju sett hur hon har mått.
Men där är det också så här, kommer vi till en sån sak. Lika sätt som typ du hade dina förutfattade meningar om mig från tv. Så blir det lätt så här, det där är ju en sak jag ser från ett tv-program. Och nu när jag förklarar så förstår jag. Men jag hade ju inte sett skiten själv. Jag hade ju bara sett klippet på Instagram. Och jag bara, ej vad fuck händer alltså.
Skriker tjejer.
Jag fick ju bara, ej vad håller de på med.
Men det är som du säger, vi båda har haft förutfattande meningar om varandra. Du kommer inte se ihåg detta. Jag kommer ihåg detta. Jag blev
irriterad på honom. Ja, men du ringde ju mig när du var på väg att plocka upp mig. Du bara, jag måste ta upp det här med honom.
Jag frågade dig idag.
Jag har varit helt först med vad jag gjort nu.
För jag frågade dig om du vill ha skjuts hit. Du vet, jag bara skrev till dig så här, men vill du att jag ska hämta upp dig? Du bara, nej, jag har egen bil. Jag har lite ärende. Jag bara, aha. Igen, du vet, jag tänkte så här, nu ska jag vara snäll och plocka upp dig. Jag hade redan den här lilla typ så här
irritationen.
Och du bara, nej, jag typ så här, tack, det är bra. Och jag bara, okej.
Okay. Men jag har suttit här och varit redo alltså.
Jag var helt redo. Sen jag bara, nej men men det är alltid så, man har sina förutfattade meningar. Sen vi träffas,
alla har
vi
sina förutfattade meningar. Sen handlar det bara hur prompt man står fast vid dem, eller om man är öppen för att typ lära känna människan för den här.
Och det har varit fett intressant att få höra din version, kan man säga så, eller din historia, din sida av myntet, för jag antar att det blir ju att man kommer få höra något annat om man skulle ta hit Marcello, tror jag.
Har du bjudit in Marcello till podden?
Ja.
Du har gjort det. Vi får se om han dyker upp här.
Vi har inte bokat in ett datum än, men han ska också komma hit.
Svar på tal här. Men det var jättekul att ha dig här,
Jesper. Jättekul. Mm. Alltså, vår första gäst.
Ja.
Tack så mycket, jag känner mig ärad.
Riktig ära.
Ärofylld.
Jag måste faktiskt säga, Jesper, att min syn på det här hela har förändrats nu när jag fick höra din sida.
Mm.
För som jag sa innan, vi behöver inte gå in på det, men jag var ju verkligen så här, men alltså, är han en ärthjärna? Alltså, fattar du det så här?
Ja.
När man får höra hur du har, alltså, du har ju spelat, kämpat utanför kamerorna, du har liksom, du har ju gått all in, alltså helhjärtat för det här. Man får ju en helt annan så här, typ, fan, det var ju lite fucked up att du inte har fått dina pengar än, alltså.
Jag förstår faktiskt varför du känner som du gör. För jag var ju som sagt som nästa bara så här, men trodde han på riktigt att han skulle få sina pengar? Men när du förklarar hur ni har känt varandra i 4 år, ni har gått in, alltså så, gjort en pakt att vi har varandras ryggar, vi kommer att dela på pengarna, och sen väljer den ena att inte hålla hela, då förstår jag varför du reagerar som du gör. Det gör jag 100%.
Men sen så vet jag inte, jag vet inte om jag nämnde det tidigare, men det är också så här, mina principer som barnsben. Du står upp för dina vänner, du är lojal mot dina vänner, du finns där för dina vänner, du sviker inte dina vänner. Det är så här enkla principer, du håller till det, annars är liksom, du finns det inte i mitt liv.
Nej, precis. Men det har varit jättekul att ha dig här.
Tack för att jag fick komma.
Tack. Kanske ses igen. Det gör vi absolut. Jag väntar fortfarande på den här nyheten, alltså.
Se.
Men vad kommer den droppa? Kan du inte säga det?
Den som väntar på något bra väntar aldrig fler. Det är jag som hypar upp det nu. Du bara, men kom igen nu.
Du vet att jag inte gillar att
ingen
vänta.
Ingen bryr sig om vad du använder för kosttillskott. Nej då, men vi får se helt enkelt. Jag vet inte exakt när det blir av, men det kommer komma.
Ja, men ska vi ta och tacka för idag? Tack så mycket, Jesper.
Tack själv. Jättekul.
Ha det bra, ett choklad.
Ha det bra, ett choklad.
Okej. Tills nästa gång.
Till nästa gång.
Tackar vi för alla som har lyssnat idag.
Tack så mycket.
Ha det.
Hejdå.
Bye.
Det är så svårt att säga hejdå.
Hoppas man orkar stå ut min röst.
Bye.
Hoppas man hör den när man stänger av. Bye.
حالهم وحالي حبيبي.